Du lyssnar på Svikaren av Harlan Coben i översättning av Helena Sjöstrand Sven och Gösta Sven. Uppläsare Reine Brynolfsson. Prolog den 15 september. Kyrkogården vette mot en skolgård. Myron petade på den lösa jorden med spetsen på sin Rockport-sko. Det fanns ingen sten här än. Bara en metallplatta och ett enkelt registerkort med ett namn maskinskrivet med stora bokstäver. Han skakade på huvudet. Varför stod han här som hämtade ur en dålig tv-serie? I fantasin kunde Myron se hur hela scenen skulle ha utformats. Regnet skulle ösa ner över honom. Men han skulle vara alltför bedrövad för att märka det. Huvudet skulle vara sänkt. Tårar skulle blänka i ögonen. En tår skulle kanske rinna ner för kinden och förenas med regnet. Dags för den gripande musiken. Kameran rör sig bort från hans ansikte, backar långsamt, mycket långsamt, visar hans slokande axlar. Regnet piskar på. Fler gravar. Ingen annan syns till. Medan den fortfarande backar visar kameran så småningom Win. Myrons lojale kompanjon som står en bit bort och tyst förstående ger sin vän tid att sörja i ensamhet. TV-bilden fryser plötsligt och producentens namn flimrar förbi på skärmen med gula bokstäver. Lätt tvekan innan tittarna uppmanas att sitta kvar för scener ur nästa veckas avsnitt. Avbrott för reklam. Men det där skulle inte hända här. Solen sken som bara den och himlen hade en nymålad nyans. Win var på kontoret. Myron skulle inte gråta. Men varför var han här? Därför att en mördare snart skulle komma. Det var han säker på. Myron sökte efter någon sorts mening i omgivningarna men kom bara på ytterligare klyschor. Det hade gått 2 veckor sedan begravningen. Ogräs och maskrosor hade redan börjat skjuta upp i jorden och sträcka sig mot skyn. Myron väntade på att hans inre berättarröst skulle haspla ur sig standardsmörjan om att ogräs och maskrosor står för cykler och förnyelse och att livet går vidare. Men rösten teg barmhärtigt. Han försökte spåra någon ironi i oskuldsfullheten som strålade ut från skolgården. Bleknade krita på svart asfalt, mångfärgade trehjulingar, gungornas lätt rostiga kedjor, där den sveptes in i skuggorna från gravstenarna som vakade över barnen lik tysta vaktposter, tålmodiga och nästan lockande. Men ironin höll inte måttet. Skolgårdar var inte oskuldsfulla. Det fanns mobbare där också, blivande psykopater, spirande psyksammanbrott och unga sinnen fyllda med renodlat hat ända från fosterstadiet. Okej, tänkte Myron. Nu får det vara nog med abstrakt pladder för idag. På något plan insåg han att den här inre dialogen bara var ett tidsfördriv, ett filosofiskt knep för att hans sköra nerver inte skulle knäckas som en torr kvist. Han ville så förtvivlat gärna ge efter, låta benen vika sig. Han ville falla till marken och klösa jorden med sina bara händer. Be om förlåtelse och vädja till en högre makt och ge honom en chans till. Men inte heller det skulle hända. Myron hörde fotsteg närma sig bakifrån. Han blundade. Det blev som han väntat sig. Fotstegen kom närmare. När de upphörde vände sig Myron inte om. Du dödade henne, sa Myron. Ja. Ett isblock smälte i magen på honom. Känns det bättre nu? Mördarens ton smekte Myrons nacke med en kall likgiltig hand. Frågan är, Myron, hur känns det själv? Kapitel 1. Den 30 augusti. Myron sköt upp axlarna och sluddrade. Jag har ingen barnvakt, sa han. Jag är sportagent. Norm Zuckerman såg plågad ut. Skulle det där